Välkommen till Radio Rödlöda som sänds över Gävlena Radio på 102,7.
Svarta tupp, när du hör skala, blir det mörkt, natten är inne. Svarta tupp, när du hör skala, blir det mörkt, natten är inne. Men när den röda tuppen gal då gryr morgonens timme. Vad ingen får höra, vind. Vad ska vi göra? Vinden ger jag min sång som ingen får höra. Och det möts på en arena, näbb mot näbb, mitt för varandra. Och det möts på en arena, näbb mot näbb, mitt för varandra. Sporre av järn har den ena, men sitt mod äger den andra. Sporre av järn har den ena, men sitt mod äger den andra. Ska föra bort min sång om jag sagt vad ingen får höra. Vind, vad ska vi göra? Vinden ger jag min sång som ingen får höra. Svarta tupp, du vunnit, säg mig vem slipade spåren. Svarta tupp, tror du vunnit, säg mig vem slipade spåren. Den röda tuppen har aldrig dött, ni möts kanske imorgon. Den röda tuppen har aldrig dött, ni möts kanske imorgon. Vind, vinden ska föra bort min sång om jag sagt vad ingen får höra. Vind, vad ska vi göra? Vinden ger jag min sång som ingen får höra. Svarta tupp, tupp svart som natten, snart blir din tid att förblöda. Svarta tupp, tupp svart som natten, snart blir din tid att förblöda. Den svarta tuppen är stor men segrar ej över den röda. Den svarta tuppen är stor men segrar ej över den röda. Vind, vinden ska föra bort min sång om jag sagt vad ingen får höra. Vind, vad ska vi göra? Vinden ger jag min sång som ingen får höra.
Hej, ni lyssnare. Just nu på Vänsterpartiet Radio Röd Lördag. Med Marita Johansson som är kommunalråd och mig Maud Liljekvist som ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i omvårdnadsnämnden. Och det är vi som kommer att prata på det här programmet. Det är så här att jag är Maud Liljekvist då. Jag är uppvuxen i Älvkarleby. Mina föräldrar var småföretagare. I mitt hem så pratades det aldrig politik. Men värderingarna var småborgerliga, som ni kan förstå. Men trots det så valde jag att bli vänsterpartist, vilket inte mina föräldrar tyckte om då. De tyckte jag skulle bli centerpartist eftersom Maud Olofsson var partiledare där. Men hur det än har varit så har jag ändå liksom haft de här mänskliga värderingarna. Och många av de värderingarna kommer ju ifrån min uppväxt. När jag var 21 år så var jag färdigutbildad ålderdomshemsföreståndare. En utbildning på 2,5 år. Och för mig så var det viktigt att ha en utbildning för att kunna försörja mig själv och vara oberoende av någon annan. Idag är den utbildningen inom socionomprogrammet på högskolan som gör att du kan jobba som biståndsanläggare eller enhetschef eller även verksamhetschef eller annat inom äldreomsorgen då. Jag har jobbat inom äldreomsorgen från 70-talet och till 90-talet som jag utbildade mig sen då till vårdlärare. Så 1991 så var jag färdig och jobbade med det. Och då började jag jobba på högskolan och undervisade blivande chefer inom äldreomsorgen. Och sen har jag fortsatt att jobba inom vuxenutbildningen i vård- och omsorgsprogrammet. Jag har även en magisterutbildning i kulturgeografi. Och när jag gick den utbildningen så besökte jag London och gjorde studiebesök i Westminster i London. Och tittade på äldreomsorgen där. Äldrefrågorna har alltså alltid intresserat mig både ut individuellt och ur ett samhällsperspektiv. Och därför så är jag också med i Sveriges gerontologiska sällskap som är en tvärvetenskaplig förening för forskare och andra intresserade av åldrandet. Och man strävar efter att främja äldreforskningen och bedriva opinionsarbete och tilldelar årligen ett prestigefyllt gerontologipris. Och i år så går det till Marianne Rundström för hennes arbete mot ålderism. Ja, då var det Maritas tur att prata.
Ja, jag har ju presenterat mig vid tidigare program så jag tänkte göra det här väldigt kort. Jag heter alltså Marita Johansson och är kommunalråd i opposition. Det här programmet kommer ju handla om välfärd och om omvårdnad. När jag tänker på välfärd och jag tänker på omvårdnad så var faktiskt min första tanke en bok jag läste i ungdomen som skriven av Anders Harning, en hälsingeförfattare. Han berättade om fattighuset i Bollnäs. När han var pojke så fick han flytta in på fattighuset för hans föräldrar dog. När han skulle gå och lägga sig på kvällen då i sängen som han trodde var bäddad åt honom så känner han någonting som ligger i fotändan. Och när han böjer sig ner och tittar då ser han att det ligger en toffel där. Då ligger alltså toffeln kvar utav den kvinnan som hade dött i sängen innan han fick flytta in på fattighuset och fick ärva hennes säng. Det här gör då att när jag tänker på fattighus finns ju förhoppningsvis inte idag. Tanken kanske finns kvar ibland att det finns ett fattighus. Men det här var dåtiden och nu ska vi prata om dagens välfärd och jag hoppas att det blir bättre.
Ungdomens glada dagar som att det är en evighetssaga. Men jag är inte den som tänker klaga, för även om det går så fort så vet jag det är du och jag som sitter där en vacker dag och håller hand på ålderdomshemmet. Är kanske lite rynkiga och grå och har något sämre. Men ärligt talat, det finns ingenting
på jorden som jag gör hellre än att sitta där en dag med dig på ålderdomshemmet och se tillbaks på sommarnätter. Ålderdomshem. Och du får mig att vilja leva livet varje dag, aldrig ta något för givet. På ålderdomshemmet är kanske lite rynkiga och grå och har något sämre. Men ärligt talat, det finns ingenting på jorden som jag gör hellre än att sitta där en dag med dig på ålderdomshemmet och se tillbaka på sommarnätter.
Ja, jag tänker så här, det jag har berättat nu och nu ska jag fråga Maud vad du tänker på när jag säger omvårdnad och välfärd och ålderdomshem.
Ja, och då ska jag berätta om min erfarenhet som jag, eftersom jag har jobbat så mycket. Jag har jobbat i varje fall 20 år inom äldreomsorgen. Och det ni hörde då var ju Miss Li som sjöng om ålderdomshemmet. Och från början så var det ju faktiskt så som Marita pratade om, att det var ju fattighus, och det har ni ju följt alla i Emil i Lönneberg och det finns andra också. Men sen utvecklades ju det till ålderdomshem som skulle vara väl lite mer självförsörjande. Man hade kor och grisar och lite sånt. Och de som skulle sköta det var ju de boende, alltså de äldre själva. Som skötte det då. Och sen så blev det ju ålderdomshem där man mer eller mindre fick mer omsorg och omvårdnad. Och jag började alltså jobba som biträdande ålderdomshemsföreståndare i en liten kommun i Lidköpings på landet. Och sen fortsatte jag jobba som hemtjänstassistent i Lidköpings kommun. Och det att vara ålderdomshemsföreståndare idag, då är man ju enhetschef idag. Och då att vara hemtjänstassistent, då är man mera både enhetschef och biståndsanläggare. Sen så flyttade jag till Tierps kommun och där jobbar jag som ålderdomshemsföreståndare i nästan 10 år. Att vara chef, det innebar ju att man var nära både de som jobbar med de äldre, alltså undersköterskor och även personal med matlagning och vaktmästare och så. Så man hade ju ansvar för hela ålderdomshemmet. Man kom ju närmare de äldre, skötte ju dem och gick in till dem varje morgon och pratade med dem och sådär. Och det var roligt. Vi kunde göra mycket olika saker och bland annat så åkte vi också på besök och besökte andra äldre. Vi var här i Tijävle och adjunkten och besökte och såg hur det såg ut där. Och så åt vi mat också på restaurangen. Då fanns det en restaurang på adjunkten, idag finns det inte det. Men det här var ju oftast väldigt uppskattade besök av de äldre. Det var väldigt många som klarade av och orka och följa med på de här besökerna. Det har ju sen förändrats. Alltså, då hade vi också sjukvården. Men idag så är det ju så att många av de äldre som kommer till ett ålderdomshem idag, de är ofta ganska så stort behov av vård. Man brukar säga att man stannar ungefär 3 månader på hemmet. Så på 80-talet då så tog, vi hade ju ansvar för sjukvården och gjorde ju allt med medicindelning och så vidare. Och gick ronder med läkare och så. Men på 80-talet så tog landstinget över det, och då var det distriktssköterskan som skötte allt det där. Och då blev jag ensam föreståndare. Vi hade ju tidigare haft 2 biträdande föreståndare också, men då blev jag själv och vi jobbade. Och fick jobba måndag till fredag. Tidigare hade vi alltså jobbat dygnet runt, kan man säga. Turande som och hade jour och så. Men det som innebar när distriktssköterskan kom, det var ju att vi hade olika syn. Hon hade en syn på det sjuka. Och jag hade det syn på det friska. Så den person som hon tyckte var sjukast tyckte jag var friskast. Därför att hon såg på sjukdomen och diagnosen. Och jag såg på vad den här personen kunde göra. Alltså hur den här personen verkade i sitt liv. Så, då är det Marita som skulle säga lite grann också.
Jag tror vi ska lyssna på låt faktiskt. Vi ska lyssna på Ängel i rummet utav Eva Dahlgren.
Andra som gör en människa hel. Och jag hoppas att du orkar, och att ängen i rummet, det är henne
Ängeln i rummet med Eva Dahlgren, som jag sa tidigare. Att vara inom hemtjänsten, det är väl att vara en ängel i rummet. Jag ska ta en erfarenhet som jag hade när jag jobbade som inom hemtjänsten när jag var 18 år. Och varför jag så väl kommer ihåg att jag var 18, det var det bland den första brukaren som jag gick hem till. Det var en farbror, och det första han gjorde, då spände han ögonen i mig, så sa han: "Hur gammal är du, jänta?" sa han. "Ja, jag är 18, sa jag. "Ja, det var tur det, sa han, för då ville han att jag skulle gå och köpa en flaska grådask åt honom. Och jag visste ju inte då om jag fick det eller inte. Men jag tänkte, farbror kom inte ut själv, så jag gick då på systemet som man fick göra när man var 18 på den tiden och köpte en flaska grådask till honom. Så, och det idag är väl det preskriberat, kan jag tänka, om det nu var fel. Men så var det att jobba en sommar som inom hemtjänsten. Mycket när jag tänker på välfärd och tänker på hur vi använder de resurser vi har, då tänker jag liksom utifrån de kriminella som använder välfärden som sitt sätt att kontrollera pengar, att få inkomster utav ett system som vi tänker är ett välfärdssystem som ska gynna de människor som är mest behov utav det. Och vi vet att det faller väldigt mycket pengar mellan de här berömda stolarna när de kriminella är inne i våra välfärdssystem. För det är ju så att egennyttan för de som är kriminella att bli av med sina svarta pengar, deras behov är ju mycket, mycket större än kommuner och regioners möjlighet att kontrollera. Och den här marknaden då, att gå in i välfärdssystem, den är ren och den är inte farlig på samma sätt som narkotikamarknaden är. Därför så är det mer pengar i omlopp inom den här verksamheten med välfärdsbrott än det är i narkotikabranschen. Jag tycker det är skrämmande. Jag tycker det är skrämmande att det ser ut så idag, och jag tycker också att det finns ju då en lösning på det, och det är ju det att vi inte privatiserar välfärden utan vi behåller den i det kontrollsystem som ändå kommuner och regioner kan faktiskt ha när man väljer att ha det på sin egen arena, så att säga. Men på tal om kontroller, hur skulle det vara om vi inte kontrollerade alla människor som behöver hjälp? Jag brukar tänka så här, att människor som är i behov av hjälpinsatser, begär de mer än de behöver? Jag tror faktiskt inte det. Jag tror människor begär det de vill ha och det de behöver. Idag när vi ska kontrollera allt så blir det också de här människorna då som kan behöva mer hjälp som hamnar i problem. Jag tänker att vi löser ju inte det här i radio naturligtvis, men det här är någonting som vi fortsätter att jobba med. Men jag tycker det är intressant att tänka tvärtom. Jag tänkte på det här en dag när jag var utanför min dotters hus och såg en hemtjänstpersonal stå. Hon hade dörren öppen och så stod hon där och skulle stämpla in sin telefon. För hon hade väl gjort sitt pass hos en hemtjänstbrukare då. Och då ropade den personen inifrån vardagsrummet: "Hjälp, hjälp!" Och jag såg liksom blicken på den här hemtjänstpersonalen, hur hon liksom stod emellan. Jag har ju stämplat ut, hur ska jag nu göra? Men det är en person som behöver hjälp. Och tacksam för det var jag när jag såg att hon stängde dörren och gick tillbaks och hjälpte den här personen. Och jag hoppas verkligen att hennes chef trodde på henne när hon sa att jag stämplade ut, men sen var det en, behövde den här brukaren mera hjälp. Ni hör att jag säger brukare, jag kan inte med ordet kund, för jag tycker kund är så konstigt ord i det här. Kund är jag i affären, inte när jag behöver hemtjänst, behöver hjälp av välfärden. Och det, vad jag vill säga med det här, att ibland så tycker jag vi kontrollerar på fel nivå. Jag tycker vi, ju högre upp i hierarkin, desto mindre kontroller. Det är ungefär som vi tror på mer på människor ju högre upp vi kommer. Jag tycker det är konstigt. Nu ska vi lyssna på Tankar vid femte utav Björn Afzelius.
Så mycket att hälften är glömt. Men nu är jag tillbaks där jag börjar, min vän. Jag är ensam igen. 50 år fyllda med fullvuxna barn. På väggarna hänger troféer på rad. Men guldskivor har inget värde för den som är ensam igen. Framgången kom och nya vänner med den. Ja, doften av pengar känner många igen. Herregud, vilken fest. Jag förstår inte än hur jag överlevt. Jag ångrar dock inget. Det var värt varje spänn. Jag skulle med glädje göra om det igen. Och minnena är som en kär gammal vän i min ensamhet. Mitt jobb har jag skött, mina barn lika så. Och vännerna vet nog precis var jag står. Men kärleken liknar en ren katastrof nu i efterhand. Jag har frossat i kvinnor och blivit älskad som få. De har fått min respekt och allt de pekade på. Men ingen av dem har någonsin lyckats förstå vad jag är för en man. Några dras till den spänning som finns i mitt jobb. Där man reser och festar, men de ger ofta hopp. När det visar sig att också stjärnorna bleknar i gryningen. Andra vill ha en man som är i balans, som är hemkär och lugn och som känner sin plats. Men har man sett halva världen kan man aldrig vill låta sig tämjas, min vän. Jag drömmer om någon som kan ge mig ro och hålla mig ung och som ger mig passion. Jag kräver ju allt, slentrianen är det som jag fruktar mest. Jag blir aldrig bitter, det är mot min natur. Men jag funderar ibland på hur den kvinna ser ut, som inser att i denna trygga figur bor ett kärleksdjur. Dagen är kylig, hösten är klar. Himlen är ovanligt vacker idag. Jag tror jag ska göra som jag brukade göra för länge sedan. Jag går ner till havet och sätter mig ner. Och känner hur vindarna blåser mig ren. Vem vet, kanske dyker ett nytt fenomen upp ur vågorna.
Nyheter från vänsterpressen. Lotta Ilona Heirunen skriver i sin ledare den 19 mars i Dagens ETC om Tesla-strejken. Eftersom Tesla har hur mycket pengar som helst att sprida desinformation med, så tycker vi att det är viktigt att återge denna ledare nästan i sin helhet. Lotta Ilona Heirunen skriver bland annat: redan i januari blev IF Metall strejk mot Tesla den längsta lagliga strejken i Sverige på 80 år. Snart har den pågått i 5 månader genom årets mörkaste månader. Strejkvakter har stått i snö och slask utanför verkstäder. Stödet har varit omfattande. Det bekräftar en sanning som ständigt råder på arbetsmarknaden. Maktbalansen är skev. Hur mycket svensk näringsliv och Timbro än lägger marknadsföringspengar på och gasta om annat, så är arbetsgivaren alltid den starkaste parten. Inte minst när högsta hönan heter Elon Musk. Här finns alltså både ränker, massiva kontaktnät och pengar som kan köpa 10 livstider. Jurister vars enda uppgift är att hitta luckor i lagstiftningen och kringgå all möjlig praxis. I fackförbunden har medlemmarna i slutändan bara varandra och organisationen man själva byggt upp. Nu har starka lobbykrafter ännu en gång trummats ihop för att få regeringen att ändra konflikträtten. Sympatiåtgärderna skadar oskyldiga företag, påstås det. Arbetsgivarorganisationen ICEM har gått så långt som att påstå att företag tvingats säga upp 20 personer på grund av rådande blockader. Det är trams, sådant det påpekas av Martin Klepke i tidningen Arbetet. När arbetare tas ut i strejk, inklusive sympatiåtgärder, betalas deras löner av facken själva. ICEMs medlemsföretag har helt enkelt vägrat att ta emot IF Metalls lönetäckning. Därför får 20 personer gå. Kanske minns ni den extremt sågade rapporten som Timbro släppte om Tesla nyligen. Rapporten var fylld av juridiska missförstånd och rena sakfel. En dag vill man gå så långt som att riva upp grundlagen för att dra undan mattan på svensk arbetsmarknad, så som vi känner den. Den rapporten har Svensk Näringsliv betalat för. Vill du veta mer om hur det verkligen ligger till? Lyssna och kolla in etc.se och flamman.se på nätet.
This ain't Texas. Ooh. Ain't no hold 'em. Hey. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus. Ooh. And throw your keys up. Hey. Stick around, round, 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 round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado,
tornado
in my city,
in
the basement, that shit ain't pretty, rugged whiskey,
we're surviving.
A red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right, we headed to the dive bar, we always thought was nice. Then spin me in the middle, boy, I can't read your mind. This ain't Texas, ain't no hold'em. Lay your cards down, 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 down. So park your Lexus, throw your keys up. Stick around, round, 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 round. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Your bitch, come take it to the floor.
I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now.
To the left, just one.
to chew gum, pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor.
I'll be damned if I cannot dance with chew gum, pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the floor now, ooh. Take it to the floor now, ooh.
Oops, spurs.
To the flow now, ooh.
Tell back, pulse. Shoot.
Come take it to the flow now, ooh.
And I'll be damned if I cannot dance with you. Baby, pour that sugar and liquor on me too. Spurs, spurs, boots.
Solagenic, photogenic, shoot.
Ja, där hörde ni Beyoncé med Texas Hold. Ja, vi ska fortsätta att prata om åldrande och äldreomsorgen. Och behovet av insatser från samhället, det har ju skjutits upp i åldrarna. Så man klarar sig längre hemma än, alltså utan hemtjänst eller utan boende. Ja, i högre ålder. Så idag så är det äldre som flyttar in på äldreboende skörare och sjukare. Och många har ju också en demenssjukdom. Och demens, det var inte så vanligt förut och man visste inte så mycket om det. Och trodde egentligen kanske att det var någon psykisk sjukdom. Och de personer som hade demenssjukdom hamnade ju också på ålderdomshem. Så det var ju där som man fick den första hjälpen liksom. Och idag så har man alltså pratat mycket om det här med kvarboende. Man ska bo kvar hemma så länge som möjligt. Och det har ju då medfört att man... när man kommer in på äldreboende så är man kanske där 3 månader i genomsnitt ungefär, brukar man säga. Och så har det ju blivit då med det här med kvarboende, att man ska bo hemma längre. Men det har ju också det här med äldrereformen att göra. Och äldrereformen var ju en reform som kom 92. Och det innebar då att all sjukvård av äldre skulle kommunen ansvara för. Och då blev det så att många utav tidigare anställda sjuksköterskor i landstinget då, som det hette då, de gick över till kommunen. Och så inrättade man också någonting som kallas för MAS, en medicinskt ansvarig sjuksköterska. Och det här innebar ju då att man hade... tog in sjukvården. Man la ner sjukhemmen helt enkelt. Och alla skulle ha ett eget rum och så. Och det gjorde man. Det sista hemmet här i Gävle, det var faktiskt Sällgrensgården som faktiskt var från början ett sanatorium. Och sen har det varit ett sjukhem. Och där hade man 4 salar. Och det var det sista utav de äldreboende som ändrades om så att det blev egna salar då. Sen pratar man, det här med biståndsbedömningen är ju väldigt viktig. Och idag är det ju så att det är ju en särskild person som är biståndsanläggare. Och hon, eller han, är ju den som utför behovet. Alltså man tar reda på vilket behov den här personen har. Och man brukar prata om IBIC, individens behov i centrum. Och det är det som är viktigt. Och när den här biståndsanläggaren har skrivit ner eller tagit beslut att den här hjälpen kan du få, då skickar hon över de papperna till en enhetschef. Och då är det enhetschefen som ska utföra beslutet. Och då är det ju viktigt att det görs en genomförandeplan och att det finns en omsorgskontakt finns för varje äldre som har behov. Och jag tycker att fler, alltså äldre, ska ha möjlighet att kunna flytta in på en institution än idag. Man ska inte behöva vara så sjuk. Man ska kunna... ensamhet ska kunna vara en faktor. Att man vill ha social gemenskap och därmed också kunna få bo på ett boende. där man har dygnet runt hjälp. Och likadant är det ju med demens, att där tycker jag ju att det är väldigt viktigt att man höjer bemanningen, alltså en tätare bemanning. Man ska ha samma bemanningstäthet som man har i en gruppbostad. Ja, det var lite grann vad jag tyckte om, ja, eller som äldreomsorgen är idag, och det finns ju mycket mer att säga om det förstås. Men utifrån det här så har vi ju också pratat om valfrihet, och för mig är ju valfrihet att ha möjlighet att själv få välja den hjälp man vill ha, och helst också av vem man vill ska utföra den. Det finns ju kvinnor som inte vill att män ska komma till exempel, och det ska man lyssna på, och det kan ju vara tvärtom också förstås. Men valfrihet är alltså inte för mig att välja utföra, utan det är mera att det ska vara en ständig dialog mellan kund och utförare, alltså mellan kund och de som ger omsorgen. Och det, jag tycker att det är otroligt att marknaden med riskkapitalbolag har fått styra vår verksamhet och symbolen för, och vara symbolen för valfrihet. Nu kommer Marita och prata lite mer om vad hon tycker om valfrihet.
Ja, jag tror båda har sagt mycket klokt om valfrihet, och det är ju så att det kan ju vara kontra frihet, och vad är frihet? Att vara oberoende av pengar eller kunna vara självförsörjande liksom. Det finns ju också en frihet och en valfrihet i det. Och ordet valfrihet tror jag kan också ha olika betydelse för olika människor. Men precis som Maud sa, så är det ju så här för en äldre människa, eller för alla andra, är det ju viktigt att få välja hur ser dagens hjälp ut. Vad behöver just jag hjälp med idag? Hur ska jag göra för att få kommando över min dag? Och det är ju faktiskt ganska ointressant att vad företaget heter som kommer hem till mig. Jag tror de flesta tycker så. De flesta vill ju då att det ska vara att jag ska kunna välja. Vill jag dricka lite kaffe med någon, eller vill jag ha hjälp att styra upp andra saker? Och jag minns hur det var för min pappa, där man fick, när han hade hemtjänst, ja, han hade ganska många timmar om dagen, men då kunde han också välja timmar då med en person som kunde sitta och diskutera vad som har stått i tidningen idag. Och han tyckte om att prata, som den gamla kommunalpolitiska socialdemokraterna han var, så tyckte han ju om att prata om vad som hände i världen och vad som då stod i tidningen. Så han hade ändå person som han kunde resonera med om det. För honom var det en mycket viktig del av valfriheten. Nu ska vi lyssna på en låt av Edith Piaf.
Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal.
Ja, där hörde ni Edith Piaf. Nu är inte min franska så bra, men det var Non je regrette. Och det betyder att hon ångrar ingenting av sitt liv. Och jag tycker att den låten är så passande, därför att man har gjort forskning på det här med hur äldre ser tillbaka på sitt liv. Och många, eller de allra flesta, de ångrar inte vad de har gjort. Men däremot så ångrar de vad de inte har gjort. Vad man kunde ha gjort. Och äldre idag är ju så mycket friskare och starkare än vad man var förr. Så man brukar ju säga att de 70 nu är de nya 50. Många fortsätter att jobba efter pensionsåldern också. Och en del är volontärer. En del jobbar kvar i sina jobb och en del går in och hjälper andra. När man är äldre, eller så, det som är också viktigt som jag skulle vilja säga är ju också att man ser kanske på åldrande på ett annat sätt. De äldre är piggare och friskare. Och man visar också det. Så det här hotell i romantik tycker jag är bra. Och likadant så finns det ett program som heter Sveriges Radio har ett som heter Studie 65, där man pratar om olika åldersproblematik. Det sista jag hörde nu var om att bli pappa när man blir äldre. Så. Men även det här hotellromantik, att alla har rätt till kärlek även om man är äldre. Det tycker jag vi ska värna om. All äldreomsorg ska också skötas, tycker jag, i egen regi. Det ska inte finnas någon privat utförare. Och det menar jag med också att det är viktigt, därför att ur miljösynpunkt, om man tittar på hemtjänsten, bilar som far runt och runt i olika, till olika kunder eller brukare som Marita säger. Men det innebär ju också att man slösar på miljön, tycker jag, eller brukar miljön. Nej, det är bättre att det finns ett enhetligt begrepp, ett enhetligt område där man sköter hemtjänsten hos de människor som bor i det området. Och alla enhetschefer bör ju också naturligtvis ha färre medarbetare än vad man har idag. Man ska också, tycker jag, ha möjlighet till kanske utökade befogenheter. Och sen finnas nära sina medarbetare. Jag menar inte att man ska göra jobben som undersköterskorna ska göra, men man ska finnas där regelbundet och helst varje dag för att följa jobbet som är och på golvet. Då. Jag tycker också att den här skyddade yrkestiteln är bra för undersköterskor. Man ville ha en legitimation, men då blev det skyddad yrkestitel. Och det höjer ju statusen, för det är också viktigt att man tänker på att höja statusen för de som jobbar med inom äldreomsorgen. Både inom hemtjänsten och boende. Jag tycker också att vi har väldigt hierarkiskt i Gävle. Vi borde riva en del chefsleder. Och enhetscheferna bör alltså ha mer makt, tycker jag. Ville du säga något, Marita?
Ja, som den kommunalpolitiker är då, så tänkte jag ta några tankar, några idéer eller vad ska vi säga, skrivningar som vi har faktiskt jobbat tillsammans med i Vänsterpartiet för att få fram ett kommunalpolitiskt program. Och det är ju så då, när livet förändras för människor, till exempel utav ålder eller sjukdom, då är ju samhällets stöd för vård och omsorg utifrån individens behov extra värdefullt. Då finns det ju några förslag som vi har och både motionerat om, och vi har dem i vårt program. Och det program vi har, det ligger då till grund då på det liksom man ska jobba efter i våra nämnder och i fullmäktige. Vi vill faktiskt titta hur man skulle kunna digitalisera och effektivisera och förbättra delaktigheten för brukaren vid exempelvis inköp av matvaror. Det här har man gjort i många kommuner. Man har tittat på hur kan man tillsammans, brukare och hemtjänstpersonal, föreslå vad som behövs handlas hem till den brukaren och så kan hemtjänstpersonalen hämta det i affären. Det skulle underlätta själva arbetet och det skulle bli en bättre delaktighet, tror vi. Vi vill också att man ska ta fram en långsiktig plan som möjliggör för kommunens skattefinansierade vård och omsorgsboende att det ska drivas i egen regi. Vi vill att verkställa det här beslutet som har fattats en gång i kommunfullmäktige om att kommunens hemtjänst ska vara det alternativ som anvisas medborgare som inte meddelat något aktivt val. Alltså ett icke-val, då ska det vara kommunen som går in där. Sen naturligtvis de som jobbar med människor som är i behov av stöd av samhället. De ska ha rätt kompetens, de ska ha rätt utbildningsnivå. Och med det så behöver ju utbildningsnivån höjas naturligtvis. Men de ska också ha rätt inställning till att jobba med människor. För att jobba med människor som har tjänat vårt samhälle länge, det är faktiskt ett väldigt fint arbete som vi ska värna. Nu ska vi lyssna på Thomas Andersson vid en gammal låt. Men där han vill slå ett slag för Sverige.
Ljusen från din by skär hål i vinterväggen. Du kör oss genom Sverige och den stora ensamheten. Kapell och industrier, det är nersläckt, det är ny tid. Vi bär den inom oss, samma såg, samma raseri. Varje cell i min kropp saknar dig. Varje slag i mitt bröst, ett slag för dig. Här i sätet bakom ditt sitter jag och håller fast ett regn så gott jag kan. Du pratar med din nya röst och din blick är stängd. Varje plats vi far förbi är ett minfält jag kan sprängas på. Om jag hade hört, behövde jag det då.
Ja, arbeta för en äldrevänlig kommun i alla led. Stäng inte de anhörigas stöd- och avlösningsavdelningar. Kom ihåg att kommunen är ett komplement- till anhörigas omsorg och vård- och inte tvärtom. Varsågod, Marita.
Ja, den här låten vi hörde om Sverige- så är det faktiskt knappt mitt Sverige längre. För det är inte mitt land som låter gamla ligga i sina tyngda blöjor. Det är inte heller mitt land där barn utvisas där de inte har någon mottagare. Och barn som upplever våld inte blir lyssnade till, för de passar liksom inte in i det system som vi har byggt upp för att kunna lyssna på barn. Mitt land är ett land med solidaritet och där vi använder våra resurser till de som behöver det som bäst. Jag vill citera en stor idol till mig, Jerry Williams. Den som ser sig om i världen och inte röstar rött, han är ta med fan dum i huvudet. Och jag vill avsluta med en tanke till alla som behöver stöd av samhället. Och jag vill avsluta med en låt av Josefin Nilsson, Älska mig.
Bara rymden, tomheten, sången som...
Thank you.
Sista låten som hette Älska mig med Josefin Nilsson i dagens röda lördag. Radioprogrammet från Vänsterpartiet Gävle. Har du hört Gävles oppositionsråd Marita Johansson och Maud Liljeqvist som är ledamot i Åborn omvårdnadsnämnden skulle jag säga. Rattarna i studion har skötts av Johan Frölich och nyheter och annat arbete har skötts av mig, Seppo Laine. Och till slut vill vi bara påminna om att idag lördag kan du vara med och demonstrera mot Israels fruktansvärda övergrepp på Gaza. Den händer på Stortorget från klockan 13.30. Och påminner om att onsdag 3 april i Vänsterpartiets lokal kan du få vara tillsammans med oss och titta på en föreläsning om klimatet och prata efteråt. Tack för oss. Hej då!